Ja, god kväll gott folk. Mitt namn är Paul Wern och jag arbetar sedan 2 år tillbaka som verksamhetsansvarig för ICBI, en distansbibelskola via media på missionsfältet. Jag var tidigare pastor här i pingstförsamlingen Mullsjö Nyhem. I mitt jobb så reser jag mycket. Jag besöker kyrkor och församlingar på olika platser i Sverige, men jag reser också en hel del utomlands och besöker våra olika partners runt omkring i världen. Det betyder att jag träffar en väldig massa människor. Och jag älskar de mötena. Med folk från olika länder, kulturer. Jag slår ständigt av att människan är ungefär likadan var på jorden du än möter dem. Även om förutsättningarna och omständigheterna ser väldigt olika ut. Man kämpar med samma frågor om att skapa ett bra liv, kärlek, familj, vänner, något att tro på som håller. Men ändå så är vi alla unika personligheter. Den ene inte lik den andra. Det händer ibland att jag sitter på en flygplats eller på ett café eller en marknad i Afrika och bara tittar på människor. Jag funderar. Undrar hur hans eller hennes liv ser ut. Hur är dens bakgrund? Ibland skulle jag vilja gå fram och be dem att berätta sitt livs story. Vem är du? Hur har du blivit den du är? Ja, vad gjorde Elvis till den här var? Ja, det vet jag inte, men jag vet att han älskar att sjunga gospel. Och här kommer en som talar om behovet att ha någon som är större än du och jag i sitt liv. Alltså Elvis med Somebody Bigger Than You and Me. Ja, vad formar en människa till den han eller hon är? Ja, vi vet att generna är viktiga. Att miljön vi växer upp i betyder oerhört mycket. Vad är det som har gjort mig till mig? Och visst kan jag i mig själv se saker som jag såg i min mamma när jag var liten. Min pappa hade jag inte förmånen att få lära känna. Eftersom han dog redan när jag var 2 år gammal. Men jag är säker på att jag har sidor i min personlighet som kommer från honom också. Men jag märker också att jag har präglats av människor som jag har mött under livet. Möten med människor, antingen de är positiva eller negativa, det formar oss, det präglar oss och gör oss till de vi är. Vi formas genom möten. Jag skulle vilja ta dig med och låta dig få möta en del av de människor som på något sätt präglat mitt liv. Och jag ska hålla mig till de positiva. Jag ska börja från början med min mamma. Eftersom jag inte fick växa upp med min pappa som dog tidigt så blev mamma på något sätt både pappa och mamma i min värld. Hon var en stark kvinna, en fantastisk människa. Visserligen hade jag 2 äldre bröder, varav den äldsta på något sätt fick spela rollen som pappa när jag blev lite äldre, men han kunde aldrig ersätta saknaden av en pappa. Men mamma var som sagt en fantastisk människa. Jag tror jag fick min energi och arbetslust från henne. Hon föddes i en stor familj. I Tårdene, strax utanför Lidköping, fanns familjen Oskar och Matilda Wedebrand. Oskar, alltså min morfar, han var fiskare på Storebergs herrgård och lekmannepredikant som hade stugmöte hemma i det lilla torpet. Matilda var en liten späd varelse som födde 14 barn, 13 flickor och en pojk. Han hette Paul och det är från honom jag har fått mitt namn. Men Paul var sjuklig och dog tidigt. Min mamma som var någonstans i mitten fick tidigt lära sig jobba. Flyttade hemifrån som tonåring och arbetade som sömmerska i Stockholm. Och det var där hon mötte Bertil som var pastor och pastorsson. Tycke uppstod då Gullan och Bertil gifte sig och blev pastorspar på den ena platsen efter den andra. Barnen kom ganska tätt. Och när jag som är familjens yngsta barn såg dagens ljus var familjen boende i Jättendal i Hälsingland. Där tillbringade jag mina två första år som jag av naturliga skäl inte kommer så mycket ihåg av. Men jag tror ändå tiden där satte spår i mig. Jag hörde när jag växte upp berättelser från min mamma och mina syskon om tiden i Jättendal. Så jag tycker mig nästan komma ihåg hur det var, trots att jag omöjligt kan minnas det. Det var i alla fall där det hände en gång när pappa var bortrest. Det var så att en vecka i månaden tog han sin cykel eller tåg och reste till någon grannförsamling för att ha, ja, lite barnmöte, ungdomssamlingar, bibelstudier och dryga ut kassan, extra knäcka helt enkelt, för att hans stora familj skulle kunna överleva. Det var under en sån resa som mamma, precis som vanligt, var ensam hemma med oss fem barn och pengarna tog slut. Hon skickade min äldsta bror, Claes, för att köpa mjölk för de sista örona. Vi fick käka ängamat, mjölk och knäckebröd med lingon till kvällsmat. Och innan vi somnade den kvällen hade vi aftonbön. Läste Bibeln och bad som vi brukade. Vi läste om profeten Elia som låg vid bäcken Kerit och kände sig både ensam och övergiven. Utan hopp och utan mat. Så beskriver Bibeln hur Gud sände korpar med mat till Elia. Han fick vatten och dricka ur en bäck som kom flytande fram. När vi läste så tänkte vi på oss själva. Och när vi bad så bad vi: Gud, du som kunde hjälpa Elia, du kan hjälpa oss. Och så gick vi och la oss den kvällen. Och visste att det var ingenting som väntade på frukostbordet dagen därpå. Vi somnade. Och tidigt på morgonen knackade på dörren en våning ner. Vi bodde ju nämligen alla sju i en tvårumslägenhet som låg ovanpå det lilla kapellet i Jättendal, där pappa var pastor. Mamma gick ner för att öppna och utanför står en springpoj från lanthandeln i byn och säger: ja, det var varor beställda till familjen Värn, och sätter ner en stor låda. Nej, säger mamma, det måste vara ett misstag. Jag har inte beställt några varor. Jo då, säger springchasen och tittar på sin lapp. Det är betalt och klart. Vänder sig och går. Mamma bär upp lådan och öppnar. Det fanns allt vi behövde fram till att pappa skulle komma hem. Ja, med det till. Mjölk, bröd, kaffe till och med. Senare, under min uppväxt, hände fler liknande händelser. Där jag fick se min mammas tro omsatt i praktiken. Jag skulle vara dum om jag inte trodde att det präglade mig. Och det är jag oerhört tacksam, både till Gud och till mamma för. När jag tänker och när jag minns min mamma så är det ofta till ljudet av symaskinen. När hon på kvällarna, när jag låg i sängen och skulle sova, efter en lång dag slit med fem barn, satt och sydde alla våra kläder för att spara till, på klädkontot till fem barn. Hon gav sig inte. Lite av det tror jag har fått henne. Av henne. Paul, ge dig inte. Med Guds hjälp går det. Det har betytt oerhört mycket för mig. Här sjunger Carola: jag kan inte räkna dem alla, de prov på Guds godhet jag sett. Mm. Skolan är ju alltid viktigt. Men jag tror inte den satte så djupa spår i mitt liv. Jag var en unge med mycket spring i benen. Betydligt livligare än min 2 år äldre bror. Som tyvärr 2 år tidigare hade haft samma lärare som jag. Fröken Ernby. Jag fick höra det från henne ibland. Hon kunde säga, om du ändå vore lika tyst och väluppfostrad som din bror. Men bortsett från en och annan lärare som jag hade lite svårt med och som resulterade i en och annan örfil så hade jag en bra skoltid. Men en lärare, slöjdläraren Björk, vill jag minnas att han hette, satte avtryck. Inte för att han var en så duktig slöjdlärare eller så speciellt häftig. Nej, men han inledde varje gång vi hade slöjd med att vi fick sitta uppe på slöjdbänken några minuter då han berättade någonting. Det var för mig dagens höjdpunkt. Jag älskade berättandet. Jag gjorde det som liten och jag gör det nu som vuxen. En bra berättare lämnar utrymme för fantasi och egna tankar. Jag berättade mycket för mina barn när de var små. Och jag tror att slöjdlärare Björk har fått påverka min predikostil ganska mycket. Jag tror det är en bra predikostil. Jesus gjorde ju det. Berättade alltså. När jag gått ut skolan började jag arbeta på ett bygge. Men kände ganska snart att cement och armeringsjärn, det var inte min grej i livet. Jag drog som av en osynlig kraft, gång på gång allt närmare det som var min kallelse. När jag som liten dagdrömde och såg mig själv som vuxen, så var det som predikant och som missionär i Afrika. Så blev det. Och i Afrika hade jag möten med människor, många människor, som också starkt präglade min personlighet, min tro och mina värderingar. Way back when, before there was a color TV, there was a guy who made me and had a plan. Ja, det var Tata Vegas och Andre Crouch som sjöng He Got a Plan for Me. Han har en plan för mig. För mig innebar den planen Afrika. Under min första period i Afrika, då jag var ungkar och bodde på den kända missionsstationen Lemera, hade jag förmånen att arbeta tillsammans med en av pingsmissionens pionjärer i Kongo. Hon hette Linnea Halldorf och kom till Kongo 1921 i den andra vågen av missionärer som ersatte de där första som alla dött under mystiska omständigheter utanför Ovira. Nu när jag mötte henne var hon gammal. Hon ville inte återvända till Sverige. Hon hade både sina vänner och sitt hjärta i Kongo. Linnea var en mycket speciell dam. Jag kommer ihåg en dag då Linnea var omkring 87 år skulle jag tro. Jag knackade på hos Linnea i rummet där hon bodde. När Linnea svarade Karibo, välkommen, så steg jag in. Linnea satt i en gammal fåtölj som stod i ena hörnet av rummet. Hon satt och läste. När jag kom fram till henne såg jag att hon satt och läste Bibeln på engelska. I Kongo där vi arbetade var ju det Kiswahili och franska som gällde. Så lite förvånat frågade jag Linnea, men sitter du och läser Bibeln på engelska? Svaret kom snabbt och präglade Linneas syn på livet och på Guds möjligheter. Ja, svarade hon, jag tänkte jag skulle fräscha upp min engelska. Man vet ju inte vad Gud har i beredskap i framtiden. Hon var 87 år. Ja, sånt sätter sig. Det fastnar. Ja, det påverkar. Han hade arbetat hos svenska missionärer i många, många år. Han hade tagit hand om deras barn, lagat mat. Och han var en klippa för många missionärer. Nu var han gammal och hade för länge sedan slutat arbeta det. Men han älskade att komma på besök ibland och prata lite svenska. Han hade lärt sig en hel del under åren, men mycket hade han hunnit glömma. Men vissa fraser, de kom han alltid ihåg. Fridu, hur mår du? Hur mår din fru då? Jag tycker mycket om att tala svenska, förstår du. Katole, som han hette, han bodde i ett litet hus gjort av torkad lera och plåt på taket, rakt nedanför huset där jag bodde, kanske 200 meter ner mot Tanganyikasjön. En dag låg jag hemma, nerbäddad i sängen, sjuk i malaria. Och det är ingen rolig upplevelse. Det vet alla som har haft malaria. Man mår inte alls bra. Magen vänder sig ut och in, feber, frossa, huvudvärk, ont i leder. Ja, man mår pyton helt enkelt. Jag låg där i min säng som i en dvala. Varmt och kvalmigt. Med myggnät runt omkring och det var väl instoppat under madrassen så att inga myggor skulle komma in. Så plötsligt vaknar jag i min dvala av att en hand rör vid min arm. Jag öppnar ögonen och ser Katole ligga på knä vid min säng. Med huvudet böjt och i stilla bön. Hans ärrade ansikte spricker upp i ett leende när han tittar på mig och säger: jag ville bara komma förbi och be för dig. Så reser han sig och går. Rummet hade en helt annan luft. Det var som om en frisk vind svept in och fyllde hela mig på något sätt. Det var som om Katole kom med Gud själv. Och det är klart att det sätter avtryck. Nu ska du få lyssna på lite afrikatoner. Det är gruppen Waimbaji Wasifa som sjunger: Napenda kufananana Jesu, jag vill likna dig Jesus. Ja, det var alltså Wayne Baggio och Sifa med sina sköna rytmer. Många människor som man möter och som sätter avtryck i ens liv, de vet inte ens om det själva. Det är som att de sveper in i ens liv och försvinner bort lika fort som de kom, men lämnar efter sig ett minne eller en erfarenhet. Någonting som sätter avtryck i ditt liv och som är med och präglar dig och skapar dig till den människa du är. Precis som så många gånger innan kom jag åkande från något av alla mina ärenden ute på samhället i Uvira i Kongo vid norra spetsen av Tanganyikasjön. Jag hade väl varit och handlat spik eller cement eller kanske lite margarin. Jag minns inte. Men jag minns att när jag svängde av vägen som går längs Tanganyikasjön och tog av åt vänster upp emot missionsstationen i Kasenga där jag bodde. Då åkte jag där som jag alltid brukade åka varenda dag. Och så såg jag honom. Jag såg honom den här dagen precis som alla andra dagar. En kille i 9-10 års åldern. Han var albino. Det vill säga han saknade alltså pigment i huden som gjorde att han var vitare än till och med jag, trots att han var afrikan. Avsaknaden av pigment gjorde honom väldigt känslig för sol. Och det är naturligtvis inte bra när man bor i Afrika. Han tålde inte solen utan fick stora brännsår på kroppen, på armar, på ben, i ansiktet, i hårbotten. Och jag tyckte så fruktansvärt synd om honom. Varenda gång jag passerade hans hus. Jag kunde se hur hans föräldrar försökt behandla honom för hans problem. Man hade uppfattningen, som var ganska vanlig och vira vid den här tiden, att olja var bra för sår, vilken olja det än var. Så man hade helt begagnad motorolja i hans sår. Jag kan lova dig att det hade inte gjort saken bättre. Nu svängde jag vägen förbi huset igen, som så många gånger tidigare. Kände samma sorg när jag såg honom stå utanför hyddan. Precis när jag åkt förbi honom. Men den där känslan av medlidande hörde jag någon ropa. Och jag tyckte det i alla fall. Det var som om det kom från baksätet i bilen. Men jag var ju ensam. Vad hjälper det honom att du tycker synd om honom? Hur mycket bättre mår han för att du tycker det är fruktansvärt? Jag slängde mig på bromsen. Jag backar tillbaka. Jag går ut och jag får ta med pojken hem. Jag fyller badkaret med regnvatten. Ja, vi hade inget flytande vatten utan vi samlade regnvatten under regnperioden. Och, nu fyller jag badkaret och jag kokar upp vatten på vedspisen så att det skulle bli varmt och gott för honom. Jag låter honom krypa ner i det varma vattnet med lite tvål i, som sakta löste upp motoroljan. Efteråt hämtar jag lite body lotion och smörjer in honom. Jag plockar fram några långbyxor som ska skydda hans ben från solen och en långärmad skjorta för hans armar och kropp. Det hela avslutas med en snygg keps på huvudet. Jag säger åt honom att komma tillbaka om 2 dagar. Han får nya kläder och tar hem till mamma som får tvätta de gamla. Och jag förklarar att han aldrig mer ska utsätta sig för solen. Den är pojken. Han gav mig en läxa för livet. Eller rättare sagt, Gud gav mig en läxa för livet. Evangeliet är inte bara ord. Det måste vara handling. Klart att pojken satte avtryck i mitt liv.
Oerhört liten på jorden, väldig och stor. Vill ändå lita på orden. Världen är din om du...
Det var Ingemar Olsson från skivan Olsson i Afrika. Med sången Eldarna brinner. Och det är något speciellt att sitta där vid elden utanför en hydda i Afrika och höra människor tala. Tala om dagen som har gått, tala om livet, tala om erfarenheter. Och många gånger så förvånas man över vilken oerhörd kraft som finns i människan. Det finns något okuvligt hos henne. Som jag tror är ett arv från den skapare som skapat oss till sin avbild. Han som har all makt, all kraft. Och som har låtit en del av den kraften komma oss annars svaga människor till del. Jag mötte det så ofta i Afrika. Hos människor som behövde den kraften mer än någon annan. Grannfrun som mist sitt andra barn. Nu hade hon fött ett nytt barn som kallades Malipo. Återbetalning. Gud hade återbetalt det barn som han älskade så mycket att han tog hem det med en ny gåva, Malipo. Nu kör jag mamman till sjukhuset med Malipo. Han har svår diarré. Och när jag kör tänker jag, hur orkar hon? Hur orkar hon mista barn efter barn och ändå behålla både tron, humöret och hoppet för framtiden? När jag frågar henne svarar hon bara, Bwana Mungu ananisaidia. Han, Gud, hjälper mig. Klart att hon gör avtryck i mitt liv. Eller den där gamla kvinnan jag mötte i Albanien som levt 40 år under Enver Hoxhas skräckvälde där det var straffbart att så mycket som äga ett bibelblad. Jag var där precis efter kommunismens fall. Vi gjorde vårt bästa för att försöka hjälpa de fattiga människorna i en by utanför Durrus som inte hade mat för dagen. Vi delade ut lådor med mat och kläder, köttkonserver, margarin, pasta, ris med mera. Men ovanpå allt det där som fanns i lådan så la vi ett Lukas evangelium på albanska. Jag kommer ihåg hur jag stod på lastbilsflaket och den ena efter den andra kommer fram och vi prickar av dem från listan för att se att man inte hämtat två gånger. Och så kommer hon, en gammal, krokryggad dam med hycklig på huvudet för att hämta sitt paket. Hon tar emot paketet och ögonen lyste. Hon tar det och så går hon hemåt. Men det var som hon inte riktigt kunde bärga sig utan hon stannade efter bara en liten bit för att liksom stilla sin nyfikenhet. Så öppnar hon lådan, ser maten, allt det hon hade fått. Så är det som hon stelnar till. Så tar hon upp det här evangeliet på albanska. Så bläddrar hon sakta, sakta i det. Och jag kan se att en tår faller på hennes skrynkliga kind. Så lyfter hon det upp i luften, ungefär som en fotbollsspelare som just gjort mål. Och så ropar hon. De trodde de kunde ta tron ifrån mig. Men jag trodde i alla fall. Så går hon hem. Med tårar av glädje rinnande ner för de fårade kinderna, för både maten och för evangeliet. Klart hon gör avtryck i mitt liv. Eller broder Sey i Kambodja som jag träffade förra året. Han är en av våra elever på distansbibelskolan ICBI. Han studerar alltså Bibeln via en MP3-spelare. Vi satt ner och han berättade sitt livs historia. Han berättar hur en dag Pol Pots soldater kom hem till hans hus. Pol Pot, den där kommunistiska diktatorn i Kambodja som under senare halvan av 70-talet, när miljontals kambodjaner torterades och dödades i kanske det värsta folkmordet sedan Hitler-tiden. Ja, det var han som härjade. Det var hans soldater som gav skräckväldet. Och nu knackade de på dörren och man tog med sig till fängelset mitt i Phnom Penh. Du kan åka till Phnom Penh och du kan besöka Tulsleng fängelset idag. Där det står som en påminnelse över Röda Khmerernas och Pol Pots fruktansvärda terrorregim. Det är nog det värsta jag har sett. Säg hamnar i fängelset utan att veta varför. Det kan vara hans etniska bakgrund, hans yrke, hans släktingar. Ja, man kunde bli fängslad för nästan vad som helst. Det räckte för att man hade glasögon och därmed såg intellektuell ut och därmed var en fiende till revolutionen för att bli fängslad. Varför Say var fängslad, det visste han inte. Paul, säger han, jag önskar inte min värsta fiende att vara med om det jag fick uppleva. Vi var 6 stycken som togs in till fängelset samtidigt. 2 av oss lämnade fängelset levande. Han berättar hur han, när han kom ut, hade svårt att sova. Hade mardrömmar på nätterna och minnen som plågade honom på dagarna. Jag försökte glömma Paul. Jag försökte göra andra saker så jag skulle få tillbaka mitt liv. Men det gick inte. Minnena plågade mig. De förföljde mig. Men så en dag, berättar sig, så kom en kristen pastor på besök. Han hade Bibeln med sig. Och han talade om möjligheten att få ett nytt liv. Och han pratade om frid i själen. Och frid i själen, det var ju precis vad jag längtade efter. Han talade om förlåtelse, om att både få och ge förlåtelse. Han talade om Jesus. Jag hade aldrig hört något sånt förut, säg. Det var ju det jag önskade, frid i min själ och att på något sätt kunna få och ge förlåtelse. Jag tog emot Jesus i mitt liv, berättar sig. Jag fick förlåtelse, jag fick frid. Jag kunde börja sova igen. Jag kunde börja arbeta. Så tystnade han och säger, Paul, kan du tänka dig? Till slut kunde jag till och med förlåta Pol Pot. Men det var inte lätt. Klart att Say och hans berättelse gör avtryck i mitt liv. Det var The Priest som sjöng Benedictus. Barn. Och jag har alltid älskat barn. Längtan efter egna barn har alltid funnits där hos mig och jag glömmer aldrig den där känslan när jag står med Kristoffer, vårt första barn, i famnen på BB i Lidköping. Tillhör landstinget, stod det på den lilla pyjamasen som Kristoffer hade på sig, men jag kände inom mig att han tillhörde mig. Eller åtminstone hade jag fått honom till låns, för han tillhör egentligen Gud. När Magdalena kom knappt 2 år senare var det samma känsla. Det är som om man aldrig kommer närmare Gud än när man har ett nyfött barn i sin famn. Bibeln säger ju att vi är skapta till Guds avbild. Med åren som går, när vi fjärmar oss allt mer och mer ifrån den bilden, så är det som om bilden av Gud avtar. Men i det här lilla barnet, rent, totalt beroende av andra, så är det som om jag ser Gud själv. Barn präglar mitt liv. Jag kommer ihåg hur jag som liten fick lära mig i söndagsskolan att Gud hör bön. Och vi tog som en god vana, min fru och jag, att be tillsammans med våra barn. Vi ville lära dem den fantastiska möjligheten att kunna be. Och barn är fantastiska. De har en sån naturlig sätt att tro. En sån naturlig tillit till att Gud, han hör bön. Vi befinner oss i Afrika igen, för vi kom ju dit ganska snart när barnen hade fötts. När Magdalena var 4 månader gammal så lämnade Sverige och landade återigen i Uvira. Så småningom så hamnade vi i Tanzania. Och där hände sig en dag att jag var lite sjuk. Jag hade ätit någonting som inte var bra och min mage vände sig ut och in. Och jag hörde hur min fru stod ute i köket och sa att nu får vi be för pappa. För att han är dålig. Och så kommer mina barn in. De var inte så gamla, 4-5 år gamla kanske. Och så lägger de sina händer på mig. Och så ber de. Och jag upplevde liksom med ett ögonblicks verkan hur magen blev bättre. Och jag kunde redan samma eftermiddag gå ut. Så där skulle jag kunna hålla på och berätta om människor som man mött. En del som man har lärt känna väl, andra som bara har svept förbi, men de har satt avtryck i livet. Format mig till den jag är, gett mig den syn på livet som jag har. Och jag tackar Gud för alla de där människorna. Jag har varit privilegierad att få ett arbete där jag möter och har mött så oerhört många intressanta människor. Människor som gjort mig till den jag är, som satt avtryck i mitt liv. Och så länge jag möter dem och behåller en bra relation till min far i himlen, tror jag att jag fortsätter att formas och förändras. Ja, jag hoppas i alla fall det. Man kan i alla fall konstatera att vi har en fantastisk Gud. Påsken som närmar sig nu handlar ju om när Gud blir människa. Ta ett besök i en kyrka och upplev att vi har en fantastisk Gud. En Gud som gav sitt liv för att vi skulle få liv. Tack för mig. Jag slutar som jag började, med Elvis. Här sjunger han How Great Thou Art, eller på svenska, O Store Gud.
I'd like to do one of my favorite gospel songs. This features the Stamps also, How Great Thou Art.